Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O du som Sion vårdar, sänd över oss din ande ned. I dina helga gårdar oss till din ankomst själv bered. Amen. Predikotexten idag är från Lukas evangeliets fjärde kapitel, verserna 16-22. Och vi reser oss och lyssnar till orden i Jesu namn. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom ifrån hans mun. De frågade: Är det inte Josefs son? Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Gott nytt år brukar vi hälsa vid nyår, men idag är det också ett nytt år, ett nytt kyrkoår. Och vi kan också idag hälsa varandra och önska ett gott nytt kyrkoår. Det år som vi firar i kyrkan är det tredje, det som börjar nu. Det finns olika årgångar med texter. Och varje nytt kyrkoår, den första advent, börjar en ny årgång. Och nu inleder vi årgång 3. Vi hörde evangelietexten från Matteus 21. Då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och så har vi sjungit Hosianna. Det var samma sång, och det är från Saltaren 118. Som folket sjöng för Jesus när han kom ridande på åsnan. Hosianna betyder Herre fräls. Egentligen lite underligt att den här texten finns idag. För den hör ju ihop med Jesu intåg i Jerusalem till sitt lidande på palmsöndagen. Och då är det också samma tema. Eller ungefär samma tema, alltså det att Jesus kommer. Då kommer han som den lidande kungen. Idag har vi temat ärans kung. Mera än lidandets kung. Det här med att vi har samma texter både första advent och på palmsöndagen, det hör ihop med hur den kristna kyrkan har börjat fira högtiderna. Det här med kyrkåret är egentligen ganska modernt påfund. Det är egentligen från slutet av medeltiden eller efter reformationen som man har börjat ta det här i bruk som ett pedagogiskt hjälpmedel. De här högtiderna, de här stammar från de allra första århundradena. Påsken var den högtid som man firade först. Sen firar man pingst. Det var då anden utgöts över lärjungarna i Jerusalem. Och julhögtiden kom in sist i bilden. Och innan man börjar fira födelsefesten så firar man då beredelsen inför det här, adventstiden. Det är egentligen en anspelning på Gamla testamentets profetior om att Messias ska komma. Adventstiden är en beredelsetid och en bottid. Så har det varit under olika delar av den kristna kyrkans historia. Man kan också säga så här att de här tre högtiderna, de anspelar på Jesu tre ämbeten. Profet, präst och kung. Han kom som profet som förkunnade Guds ord, och om honom så bar de gammaltestamentliga profeterna vittnesbörd. Och bland dem Zakaria som sa att han kommer saktmodig ridande på en åsna. Och Jesaja profeterade om hur han ska lida. Johannes döparen var den sista av profeterna som förebådade Jesus. Och Johannes döparen är mycket aktuell under adventstiden. Under påsken firar vi Kristi prästerliga eller överste prästerliga gärning. Hur han lider, offrar sig själv och dör för oss, för våra synder. Beredelsen för det här är fastetiden. Sen har vi Jesu konungsliga uppgift som får sin höjdpunkt på Kristi himmelsfärdsdag. Några dagar före pingst. Och så kommer pingsten sen som punkten på det som man kunde kalla för Herrens halvår. Eller det festliga halvåret. Och då börjar kyrkans halvår. När vi lever den gröna tiden. Den som nu har avslutats i och med domsöndagen. Så här har de här högtiderna i kyrkoåret en pedagogisk uppgift. För att lära oss om Jesus, om Guds verk i honom. Och sen att lära oss leva livet i Guds kyrka. Också det här att vi sjunger Hosianna på första advent har en undervisande funktion. Vi går tillbaka till psalm 118. Vi lyssnar till hur profeterna förebådade Jesus som kommer ridande på en åsna, saktmodig. Och så ber vi att han ska frälsa oss. Herre, fräls. Nu ska vi gå till dagens text. I Nasarets synagoga. En tid efter att Jesus har inlett sitt ämbete, då redan har människorna runt omkring hört om honom, hört hur han botar sjuka, hur han undervisar med makt och myndighet. Och i Nasaret är man naturligtvis förväntansfull. Bygdens egen son kommer och är med i synagogans gudstjänst. Vad månne han ska göra i sin hemstad? Om man hade besök i synagogan av någon bemärkt man, en skriftlärd, så brukar man vanligtvis ge den personen i uppgift att föreläsa. Föreläsa av texterna på samma sätt som vi läser texter från Gamla testamentet och från Nya testamentet. Så läste man på den tiden från de olika delarna av den gamla bibeln, judarnas bibel, Gamla testamentet. Den här söndagen var, eller sabbaten, var Jesajas bok uppslagen. Man räckte boken, bokrullen åt Jesus. Han steg upp och läste från Jesaja 61. Han läste det vittnesbörd som Jesaja mer än 700 år tidigare hade skrivit just om honom, Messias. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Lukas har före det här flera gånger betonat hur Jesus fylldes av anden. Just med såna ord. Han blev döpt av Johannes vid Jordan och då kom anden i form av en duva som sänkte sig över honom. Och så säger Lukas, uppfylld av den heliga ande fördes han av djävulen ut i öknen. Där frestades han av djävulen i 40 dagar. Och så skriver Lukas åter att han i andens kraft återvände till Galileen och gjorde såna gärningar att ryktet spreds ut i hela området. Det var just såna gärningar som Jesaja hade profeterat om, att Messias ska utföra. Alla de här människorna som var i synagogan kunde bevittna att han hade gjort sådant. Åtminstone hade hört om en hel del sådana gärningar. Där ingick att ge de blinda syn, men också att undervisa. Att förkunna glädjens budskap för de fattiga och frihet för de fångna. Och han skulle förkunna ett nådens år från Herren. Här anspelar Jesaja och också Jesus nu på den lagstiftningen som Mose hade gett, som vi kallar jubelår. När vart 50:e år, vart 7:e sabbatsår skulle vara ett särskilt frihetens år. De som hade kommit på obestånd och varit tvungna att sälja sig till slavar skulle då återfå sin frihet och sitt fädernes arv. Där visste judarna, de följde med spänt intresse på vad Jesus skulle säga angående den här texten. Han la ihop bokrullen, satte sig, som man då brukar göra när man predikar. Och av den predikan som han höll så återger Lukas först bara en mening. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Sen håller han paus. Det verkar så åtminstone. För under den tiden så hann folket redan börja fundera en hel del. Inför er som lyssnar, sa Jesus. Han sa inte inför era ögon. Det var inte det att man såg honom som var det viktiga, utan det var det han sa. Det var profetian om Messias som var det viktiga. Det hade nu gått i uppfyllelse inför deras öron. De hade tänkt sig kanske att den stora händelsen var att de fick se Jesus, den som var så ryktbar i sin egen hemstad. Nej, det var det han sa det som var det viktiga. Det här var oerhört. För det betydde att han var Messias. För det visste man ju att de ord som han läste från Jesaja, de var ord som var skrivna om Messias, den smorde som skulle smörjas till profet, präst och kung. Efter en stund fortsatte Jesus att predika. Det kommer efter vår text, men jag ska anknyta till det i alla fall, för det är så viktigt i sammanhanget. Nu har det här stället gått i uppfyllelse, så ser han reaktionen. Det blev ett förundrat mummel i synagogan. Är det inte Josefs son? Vem menar han att han är? I parallellberättelserna i Matteus och Markus så är det beskrivet ännu mera. Där säger man så här. Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån får han allt detta? Ibland tänker vi, det skulle väl ha varit underbart att få vara där i synagogan eller där i Galileen och följa med Jesus på hans färder. Lyssna på honom och se vad han gör. Ja, visst skulle det ha varit det. Men vi tänker kanske så att då skulle vi ha trott på honom. Men är det nu så? Det står inte ens hans egna bröder trodde på honom. Och de människorna som var där i synagogan, de reagerar nog på ett annat sätt än vi kanske tänker oss att vi skulle ha gjort. Jesus måste predika lagens hårda ord för dem. Han talar om hur Elia blev sänd till en änka i Sarefat när det var hungersnöd i Israel. Han talar om hur Elisa botade syrien Naaman som var spetälsk. Och ingen motsvarande i Israel. Det här tog eld i folket. De blev så ursinniga att de drev ut honom ur synagogan. Drev ut honom till en klippbrant som staden var byggd på. Och mänskligt sett så kunde han ha knuffats ut för branten och omkommit. Men det står bara att han gick sin väg genom folkhopen. Änglarna kom och öppnade folkhopen för honom och så kunde han bara gå sin väg. Det här var en försmak av vad som väntade Jesus några få dagar efter att han hade hyllats som Messias vid sitt ridande intåg i Jerusalem på palmsöndagen. Då fullbordade han sin uppgift. Den gången som den rätte överste prästen som offrade sig själv, som gav sitt liv, som lät sitt blod rinna. Han blev torterad och dödad för vår skull. För att vi skulle få frid. För att det skulle bli botat för oss. För att himlen skulle öppnas för oss. Därför är den här texten väldigt lämplig just nu när vi hälsar Jesus välkommen till sitt folk, till oss. Den påminner oss om hur Jesus måste sändas hit i världen. Till denna onda värld för att själv ta på sig straffet för all vår synd. För att vi skulle få vara hans och få komma till himlen. Därför ska vi slutligen fråga oss hur vi nu förhåller oss till hans predikan och hans gärningar. Jag vill påminna om vad Jesus sa. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så är det också idag. Vi kan inte se Jesus med våra naturliga ögon. Han är inte här på det sättet. Men vi kan höra honom med våra jordiska öron. Det ord som han talade, det har hans apostlar fört vidare till oss. Och det som vi har hört läsas och det som vi hör predikas från Guds ord, det är det som Jesus befallde sina apostlar att säga. Det ordet har gått i uppfyllelse inför våra öron. Den helige ande hade fyllt Jesus med kraft. Den helige ande har sett till att vi har fått del av samma kraft. För det är det ord som han har förmedlat till oss, som vi kan läsa i vår bibel. Det är det ordet som har kraft. Det har samma kraft idag som det hade när Jesus predikade. Det här betyder också att människor idag förargas över honom. Det har också den verkan idag. Var han inte en vanlig människa, menar man? Vad är det för Gud som sänder sin älskade son att torteras till döds på det mest gruvliga, fruktansvärda, skamliga sätt? Så tar man anstöt av honom. Andra säger, vad har han med mig att göra? Jag är min egen lyckas med. Jag har jobbat hårt med mina händer. Jag har mig själv att tacka för vad jag är och har. Och åter andra säger, han var ett barn av sin tid. Det som står i Bibeln är bara ett vittnesbörd om vad man tänkte och trodde på hans tid. Vi vet bättre idag. Ja, vi vet bättre än vad riktig kärlek är. Och vi vet att en riktig kärlek är viktigare än att slaviskt följa en bok där det finns så mycket gammalmodigt. Sådana tankar är inte ovanliga idag. Men det kommer ingen förståelse från Jesus för sådana tankar. Då han predikade för nasaréerna var det en sträng lag han gav dem. När han är hos såna idag säger han, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Och så säger han vidare med tanke på den yttersta domen. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Varför är Jesus så hård? Är det inte så att han vill dra alla till sig? Varför säger han då att han ska skicka bort dem? Av hans undervisning om domen förra söndagen vet vi att han ska sända bort de orättfärdiga till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så här sträng är Jesus mot dem som förkastar honom och hans ord. När vi ser Jesus i hans stränghet förstår vi att vi inte har något att hoppas om vi bara ser oss själva och vad vi har gjort. Vi är förlorade om vi inte har något annat än oss själva. Men vi ska också se vad Jesus gör med dem som kommer till honom för att få hjälp. Man kom till honom med alla slags sjuka och han botade alla. När man kom till honom med en lam man på en bår och det inte fanns rum att gå in i huset där Jesus var, så gick man upp på taket och tog sönder taket och firade ner honom. Men vad händer när Jesus ser honom då han kommer ner mitt för hans ögon? Jesus säger, dina synder förlåtas dig. Det var det viktigaste som den här lame mannen behövde. Men sen när folk började förundra sig över att han förlåter synder, så sa han, för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder, så säger jag, stig upp och ta din säng och gå. Och så gjorde han det. Det var beviset för att det ord som Jesus hade sagt om syndernas förlåtelse var fast och visst. Han gjorde också när den föraktade syndaren Sackeus ville se honom, kom Jesus med endast nåd och förlåtelse. Han sa som förklaring, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Du som har kommit hit för att se Jesus och sjunga Hosianna, Herre fräls. Du hör idag hans röst som säger till dig samma ord som han sa till den lame. Dina synder är dig förlåtna. Och som Sackeus fick höra, min son, dina synder är förlåtna. Det var också därför som Jesus kunde säga till rövaren på korset, inför deras dödsstund, att han samma dag skulle vara med Jesus i paradiset. Du som hör ordet om kungen som kommer ridande, saktmodig, på en åsna. Du hör om honom som har kommit till dig för att öppna himlen och ge mig och dig en plats vid hans stora bröllopsmåltid. Han gör det för sin stora barmhärtighets skull, utan all vår förtjänst och värdighet. Så får vi gå in i adventstiden och bereda oss att ta emot Jesus. Städa upp i vårt hjärta och be honom om den välsignelse för våra liv som bara han kan ge. Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att ta Guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. Och så får vi be. Giv nya sabbatstunder till vila för vår själ. Gör nya nådesunder, befria syndens träl. Lös varje bunden tunga och helga så din brud, att evigt hon får sjunga ditt lov, ofrälsare och Gud. Amen.